Det här är P1, Sveriges Radio.
Mediejätten Al Jazeera på väg att portas från Israel.
Man kan inte få en bild av vad Al Jazeera är som helhet bara genom den engelsktalande rapporteringen.
Kritik mot långlivad rysarrubrik i Aftonbladet om covid-vaccin.
Man får det att låta som att vaccinerna, att det är något nytt som har framkommit och att covid-vaccinerna är farliga.
Och mer Aftonbladet. Kan man lura slumpen i lottospel?
Vad tänker jag om det? Nej, men jag ifrågasatte det för det lät väldigt omöjligt.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. I veckan kom nyheten att Israel har röstat igenom en ny lag som tillfälligt kan begränsa utländska medier från att rapportera i landet om de hotar landets säkerhet. Och det blev snabbt uppenbart var udden var riktad när premiärminister Benjamin Netanyahu gick ut och skrev på X att, citat, terrorkanalen Al Jazeera inte längre kommer att få sända från Israel. Men vilken roll har egentligen Al Jazeera spelat för bevakningen av kriget? Vår reporter Freddy Rammel har i veckan tittat närmare på den Qatar-ägda internationella mediejätten.
Om jag har förstått den rätt så handlar det framförallt om två saker. Det är ett, att stänga ner Al Jazeera i Israel. Och två, att inte låta Al Jazeeras journalister och annan personal verka i Israel, alltså sända därifrån. Så vitt jag vet så gäller den inte Västbanken och Gaza. Det står åtminstone ingenting om det är explicit i lagen.
Anders Persson är docent i statsvetenskap på Linnéuniversitetet, inriktad på Israel-Palestina-konflikten. Han säger att det här inte är första gången som Israel stoppar mediers verksamhet i landet sedan kriget drog igång den 7 oktober.
Det har de redan gjort i ett fall med en libanesisk tv-kanal som heter Al-Majadin som då är kopplad till Hezbollah, och det gjorde man i början av kriget. Det är ju en trend vi ser i modern krigföring, att olika typer av aktörer som är inblandade i allt större utsträckning hindrar medier att verka.
Al Jazeera startade upp i november 1996. Initiativtagare var den nytillträdde sheiken i den rika gulfstaten och diktaturen Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, som hade tagit över makten från sin pappa ett par år innan i en oblodig statskupp. Den unga sheiken hade som mål att modernisera landet, och som en del i det så startades alltså Al Jazeera. De skulle göra professionell journalistik, vara ett sorts arabiskt CNN. Trots att kanalen finansieras av det katariska kungahuset så är den inte direkt styrd av dem. Al Jazeera har kunnat bedriva en betydligt friare redaktionell linje än sina konkurrenter i arabvärlden.
De var ju den första kanalen som inte var västerländsk eller ägd av en och direkt styrt av ledare i ett arabiskt land som bedrev journalistik, och de bedrev verklig journalistik.
Inas Hamdan är journalist på tidningen Sydsvenskan.
För första gången kunde man se personer som kritiserar makthavare på tv. Alltså det finns en anledning till varför den här kanalen har blivit så stor. Och än idag, även i arabiska Al Jazeera, så har de några av världens bästa journalister.
Relationen mellan Al Jazeera och Israel började ganska bra. Det var den första kanalen i arabvärlden som intervjuade israeler överhuvudtaget.
It actually started very friendly with Shimon Peres after the Oslo Accords, befriending the Qatari emir.
Tal Samuel Asran är professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Reichman-universitetet i Tel Aviv.
And Al Jazeera was actually welcomed during the second intifada.
Men saker och ting förändrades 2008 när Hamas tog över makten i Gaza.
For Hamas have all but taken over.
We are controlling the preventive security headquarters.
What happened since 2008 when Hamas, the rise of Hamas 2007-2008 things have gone obviously a lot more sour.
Bilden att Al Jazeera står Hamas nära började bli allt mer utbredd i Israel.
Det är en bred uppfattning, inte bara bland högern, även bland vänstern, att Al Jazeera är väldigt, vad ska man säga, fördelaktigt inställd till Hamas.
Som grund för det nya lagförslaget om att förbjuda kanalen så påstår Israel nu tre saker. Att flera av Al Jazeeras reportrar deltog i 7 oktober-attackerna.
Jag har för min egen del inte sett bevis på det.
Att Al Jazeera medvetet publicerar material som sätter Israels soldater i fara.
Vad gäller den anklagelsen kan jag inte heller bedöma den typen av anklagelser från ett skrivbord i Sverige.
Och slutligen, att Al Jazeera är en sorts megafon för Hamas. Så hur väl stämmer det här sista då? Till att börja med måste man skilja på Al Jazeeras sändningar på engelska respektive arabiska, säger Sydsvenskans reporter Inas Hamdan.
Ja, men det är dag och natt. Det är inte samma sorts journalistik. Så man kan inte få en bild av vad Al Jazeera är som helhet bara genom den engelsktalande rapporteringen. Jag tycker också det är intressant att ta in här att det finns AJ Plus som är riktat mot en yngre publik där rapporteringen återigen ser annorlunda ut. Alltså där är det ju ännu mer progressiv än på Al Jazeera English. Så alltså, medan man AJ Plus pratar om folkmordet i Gaza så kanske man i Al Jazeera English pratar om brotten mot mänskliga rättigheterna i Gaza. Medan man i Al Jazeera Arabic har en Hamas-ledare som säger att de ska förgöra Israel. Alltså det är de tre nivåerna vi har.
Inas Hamdan vann Stora journalistpriset förra året för sin granskning av hur Al Jazeeras arabiska sändningar spridit en felaktig bild av Sverige under den så kallade LVU-kampanjen.
Mycket av det som rapporterades var fel, vilseledande eller drev ett tydligt narrativ som gick emot sanningen helt enkelt. I mitt reportage kunde jag visa att det här är systematiskt och det är inte bara, det här visade jag inte i mitt reportage, men det är inte bara i detta fallet som sånt har hänt.
Sedan den 7 oktober 2023 har Al Jazeera Arabics tittare fått en väldigt selektiv bild, säger Ina Samdan.
I sin rapportering 7 oktober och längre fram också så spred man väldigt tydlig Hamas-propaganda. Alltså när en Hamas-rebell, terrorist, kommer in hemma hos någon och så ligger det en gammal dam på sängen och så filmar han och säger vi är muslimer, vi dödar inga äldre eller kvinnor. Detta vet vi är felaktigt, alltså det är inte sant. De dödade kvinnor och barn, de tog dem också som gisslan och det är väl dokumenterat vad som hände 7 oktober. Tittarna i Al Jazeera fick inte reda på vad Hamas-terroristerna gjorde i Israel.
Hamas använder Al Jazeera flitigt i sin kommunikation.
Att Hamas-talespersonerna vände sig till Al Jazeera, det är välkänt. Alltså det är till och med att maskerade sådana figurerar på kanalen helt oproblematiskt. Alltså det är en person som är svart ansiktsmask med en grön huvudband som talar dag in och dag ut egentligen på kanalen.
Att i synnerhet Al Jazeeras arabiska sändningar ibland har en slagsida åt ett visst håll eller driver en sidas agenda är inte helt ovanligt. Den katariska staten har nära band till det muslimska brödraskapet, den rörelse som Hamas är sprungen ur. Och Hamas politiska ledare, Ismail Haniyeh, befinner sig i exil i Katars huvudstad Doha. Det här kan vara en anledning till Al Jazeeras många gånger Hamas-vänliga linje.
We need to remember that behind it, when we read it, just like when we watch CNN, we know it's liberal. And when we look at Fox News, we know it's conservative. When we view Al Jazeera, we need to say, what does Qatar gain from this type of article for that moment?
Samtidigt har Al-Jazeera varit en viktig röst under kriget i Gaza. När en stor del av världens journalister stängts ute från Gaza har Al-Jaziras lokala reportrar där varit helt centrala för att få ut bilder och intervjuer med människorna som lever mitt i krigets helvete. Över 100 journalister har dödats sedan kriget bröt ut. Och flera av dem har jobbat för just Al-Jazeera. Redan för 2 år sedan, 2022, dödades den profilerade Al-Jazeera-journalisten Shirin Abu Akle av israeliska militären när hon rapporterade från den ockuperade Västbanken.
Det står klart att hon dödades av Israel och Israel har tagit på sig ansvaret för det, men huruvida det var en olyckshändelse eller ett medvetet dåd råder det väldigt olika uppfattningar kring och en infekterad debatt också kring.
Så det är mot bakgrund av allt det här som Israel nu bestämt sig för att försöka förbjuda Al-Jaziras verksamhet i landet, åtminstone tillfälligt. Men en sak som flera vi har pratat med har nämnt, det är att det inte är helt säkert om lagen faktiskt kommer att träda i kraft. Att det här snarare är en bricka i ett politiskt spel. För det är ju i Qatar som förhandlingarna mellan Israel och Hamas sker.
Kanske. Som en del i förhandlingarna om att få loss den israeliska gisslan kan vara ett sätt att hämnas eller att sätta press på Qatar.
Oavsett vad är den här tendensen att använda medier och journalistik som ett slagträ i ett storpolitiskt spel en trend just nu?
Israel tillhör ju de demokratiska länder som har fallit väldigt kraftigt i olika demokratirankingsindex under de sista 15 åren. När stater går i en illiberal och auktoritär riktning så är attacker mot en fria media eller mot medier i allmänhet bland det första som sker i dessa länder. Så mot den bakgrunden så är det ju inte förvånande att vi ser den här typen av åtgärder mot Al-Jazeera. Och det kommer också förmodligen att bidra till att Israel kommer att sänkas ytterligare i den här typen av rankningar.
Reporter här var Freddy Rammel. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
Hovrätten i Övre Norrland stoppar nyhetsbyrån Siren från att publicera personuppgifter från domar i brottmål som kommer från dem. Beslutet från hovrätten i Övre Norrland är ett i raden som förhindrar offentliga sökbara databaser från att samla in personuppgifter. Efter den senaste tidens plagiatskandaler så skärps nu kraven på frilansare. Danska Jyllandsposten kommer kräva källlistor eller annan dokumentation som gör att tidningen själv kan verifiera uppgifterna i inköpta artiklar. Tidigare i år tvingades de avpublicera 39 artiklar av frilansaren Lasse Skytt efter att det framkommit att han plagierat citat från andra medier. Även Aftonbladet har avpublicerat 14 artiklar av skribenten. I Finland rullade en liknande skandal upp härom veckan. Den prisade journalisten Matti Kusela erkänner i sina memoarer att han hittat på intervjuer. Och det har lett till att tidningen Aamulehti, där Kusela jobbade i många år, nu har raderat 551 av hans artiklar. Sajten Dumpen, som söker upp och konfronterar män som vill ha sexuell kontakt med barn, har stämts. Det är en person som pekats ut på sajten som nu stämmer Dumpens ansvariga utgivare Sara Nilsson för grovt förtal. En stämningsansökan har lämnats in till Göteborgs tingsrätt och drivs som ett enskilt åtal. Det rapporterar ETC.
I slutet av februari skrev Aftonbladet en artikel om en ny stor studie om riskerna för biverkningar från olika covid-vaccin. Redan då fick artikeln kritik för att i rubrik och ingress dra på allt för hårt och för att spela vaccinkritiska grupper i händerna. Men flera veckor senare lever den här artikeln fortfarande i allra högsta grad på Aftonbladets sajt. Hur kommer det sig att Aftonbladet vinklade så här och varför har just den här artikeln ett till synes evigt liv? Reporter är Erik Petersson.
Jag skrev ju att det var en slarvig tolkning, tror jag skrev i min rubrik. Men jag kanske skulle säga missvisande eller till och med oansvarig.
Amina Mansour är vetenskapskommentator på Expressen. Hon tog själv upp hur Aftonbladet vinklat sin text om den här studien i en krönika hon skrev i samband med att nyheten kom.
Man får att låta som att vaccinerna, att det är något nytt som har framkommit och att vaccinerna är farliga, covid-vaccinerna är farliga. Men det studien egentligen kom fram till var ju faktiskt att generellt sett är biverkningar väldigt ovanliga och i stort sett alla förutom en var liksom kända sedan tidigare. Så att det var väldigt lätt sen att ta, antingen ta en skärmdump eller till och med länka och bara sprida vidare här och föra vidare som att titta, vi har ett dödsvaccin.
Artikeln handlar alltså om en stor vaccinstudie. Datan kommer från 99 miljoner människor och bakom den står Global Vaccine Data Network. Vad den här studien faktiskt visade var att biverkningar förekommer, men att de är väldigt ovanliga. De biverkningar studien faktiskt hittat är dessutom de som redan varit kända för de olika vaccinen. När Aftonbladet publicerade drog de upp nyheten om den här studien stort på första sidan i papperstidningen. Uppgifter i USA, studie, då kan covid-vaccinet kopplas till svåra sjukdomar. Och rubriken på webben var: ny studie, covid-vaccin kopplas till hjärt- och nervsjukdomar. Det är väl i sig rätt, så att säga?
Jo, absolut. Det är ju en ny studie. Men det är ju inga nya liksom, biverkningar egentligen. Så här, i sig är ju artikeln inget problem sen när man läser hela. Jag tycker att det fanns många bra grejer i den. Men det är väl kombinationen rubrik och ingress, och det är det man kan se eftersom det är en låst artikel. Och det man gör då är att man spelar antivaccinationsgrupperna i händerna. Man ger dem extra material, om man säger så, att sprida, och särskilt när man har en låst artikel så är det ju väldigt lätt att bara ta en skärmdump eller länka till den också för den delen, för att folk, de flesta kommer bara se rubrik och ingress, och här tycker jag att de var missvisande.
Men så där, finns inte alltid den risken vad man än skriver om och hur man än skriver, att liksom vissa grupper kommer använda journalistik på det sätt de vill göra och liksom fula sig på något sätt?
Jo, absolut. Men när man har en låst artikel, då tycker jag man har ett särskilt ansvar. Men vi har ju också ett ansvar att liksom visa hela bilden, eller att särskilt när det gäller vetenskap och forskning, att sätta det i ett sammanhang. Jag tycker att man också har ett ansvar för att sätta en rubrik som inte är missvisande i alla fall. Man hittade inget nytt i den här studien i stort sett. Det var studie, jättestor vaccinstudie bekräftade det vi redan visste.
Ja, nej men alltså, vi har ju skrivit en artikel här som sammanfattar den här forskningen som vi hänvisar till. Det är ju Global Vaccine Data Network som rapporterar till WHO.
Martin Schuri är ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet.
Så att jag tror att det är svårt att skriva om den här utan att liksom försöka sätta en rubrik, utan att ha en rubrik helt enkelt, som ändå på något sätt ska locka till läsning, och där vi också dessutom då i själva den här puffen har med om att det är en väldigt låg risk. Jag har lite svårt att se, om vi ska göra den här typen av journalistik, vilket jag tycker att vi ska göra, hur vi skulle kunna presentera på ett annat sätt. Jag har inte så stor förståelse i just det här fallet faktiskt för den kritiken.
Det är väl någonstans här att ni drar på det som är negativt i studien när det som i själva verket studien visar är en överväldigande positiv bild, så att säga. Och att man gör det i en kontext där det finns en liksom vaccinskeptisk rörelse som växer just nu. Att det är ett oansvarigt sätt att locka till läsning av just det här innehållet.
Ja, nej men, och så där kan det ju vara. Det finns ju till exempel, alltså att någon så här skärmdumpar en rubrik man har skrivit och sen så tar man det ur sin kontext och sprider det på olika sociala medier och så här. Och det är väldigt svårt för oss, eller kanske till och med omöjligt att skydda sig från. Det händer ju, alltså det är någonting vi måste tänka på, men det är nog svårt att helt få bort. Och det händer ofta, alltså både oss men andra medier, och det händer i en rad olika ämnen att folk som vill liksom pusha en agenda tar olika rubriker som det här då i fallet till exempel.
Just i det här fallet då, när det är liksom en inlåst artikel, har man ett större ansvar att, så att säga, inte dra på lite i den rubriken när hela artikeln inte finns där öppet för alla att läsa?
Ja, men det har man ju, och därför, som därför tyckte vi att det är viktigt att just även ha i den här liksom puffen då att det är väldigt låg risk.
Den här artikeln publicerades första gången i slutet av februari. Men sen dess har vi här på medierna fått flera tips om att Aftonbladet fortsätter puffa för artikeln på sin sajt. Och även Amina Mansour känner igen den här bilden.
Ja, jag har fått den skickad till mig åtminstone 2 gånger efter det. Så att jag antar att den drar väldigt mycket publik och klick. För den är ju spektakulär och den också spelar då in i de här vaccinkritiska grupperna och i deras sammanhang, så jag antar att de delar den ganska friskt.
Har den fått ovanligt långt liv, den här artikeln?
Nej, det skulle jag väl inte säga. Alltså, sen har ju vi en delvis olik upplevelse på ettan, som vi kallar den då, första sidan, för olika personer. Alltså, beroende på kanske hur ofta man är inne eller om man är en plusmedlem eller inte och så. Så att det kan ju vara olika för olika.
Sist här hörde vi Martin Schori på Aftonbladet. Och vi ska stanna kvar på den, ska vi säga, breda tidningen Aftonbladet och hos biträdande redaktionschef Martin Schori. För kan man lura slumpen? Ja, i en till synes växande journalistikgenre, låt oss kalla den lottojournalistik, så kan man faktiskt få intrycket av att det med smart taktik och hemliga knep går att överlista den så lynniga slumpen. Jag har i veckan djupdykt i lottojournalistikens mystiska värld.
Nej, men vi har väl sett att det finns ett stort intresse för att spela på Lotto till exempel. Och de som är intresserade är också väldigt intresserade av det.
Tillbaka till Martin Schori på Aftonbladet igen.
Vi har ju väldigt många olika typer av artiklar och mycket innehåll. Och en del av vår nyhetsvärdering styrs ju... Alltså vi kollar på vad folk är intresserade av.
Artiklarna är ofta plusartiklar bakom betalvägg. De är långa, ibland inköpta reportage som tidigare publicerats i någon annan nordisk tidning. Och med rubriker som numren du inte ska välja på Eurojackpot. Han lurade systemet, vann på lotto 14 gånger. Pensionär hittade kryphål, vann hela tiden. Och 4 nummer du inte ska välja på lotto.
Jag tänker kanske att man ska se på de här precis som man ser på artiklar som pratar om astrologi, som ren och skär fiktion och underhållning.
Håkan Wall är psykolog och spelforskare på Centrum för psykiatriforskning.
Jag tänker att på det stora hela, de ger liksom intrycket om att man med kunskap liksom kan överlista ett slumpspel. Man kan hitta en väg ut ur sitt liksom vardagsliv, tråkiga vardagsliv, genom att vinna den här storvinsten för att kunna få ett riktigt härligt liv. Och det kan man få genom att man med kunskap kan överlista slumpen.
Och kan man det då?
Det är klart man inte kan överlista slumpen.
Men jag tänker, flera av de här artiklarna har ju ändå någon form av disclaimer i själva brödtexten.
Om den läsaren som läser väldigt noga är man ju tydlig mot. Och samtidigt är det inte det första man lyfter upp, att det här som vi har i det här redaktionella har ingenting. Använd inte det, det säger man ju inte. Man vill väl få folk att läsa och ta till sig det här.
Lotto är det gamla klassiska nummerspelet där det gäller att pricka in 7 nummer av 35 som dras 2 gånger i veckan. I Sverige är det Svenska Spel som tillhandahåller Lotto. Men när jag sökte dem för en kommentar angående lottojournalistik så har de avböjt att medverka. Lotto är inte särskilt förknippat med spelmissbruk så som nätkasinon är. Men Håkan Wall tycker ändå att journalistiken borde vara mer försiktig.
Jag kan till att börja med inte se liksom någon funktion med den här typen av redaktionellt material. egentligen då, men det är inte jag som liksom sitter och bestämmer vad som ska ut i tidningar. Men om man nu ska rapportera om spel så tycker jag väl ändå att man ska rapportera om också att det finns negativa skadeverkningar och var folk i alla fall rimligtvis kan vända sig. Och sen tänker jag att om man tittar på spelreklamen så är ju det också lagstiftat att man ska inte ge liksom sken av att spel kan vara ett sätt att försörja sig på. Och det gör ju de här. Så jag tycker de är liksom lite gränslandet mot marknadsföring. Och jag är tveksam till att det skulle liksom anses vara måttfull.
När jag började prata runt med kompisar så visade sig att många har en liten stående lottorad. Så är det kanske så att lotto är ett intresse i det tysta och att Aftonbladet har örat mot marken i sin lottojournalistik. Bäst att kolla med de riktiga veteranerna. Vid ett runt bord inne på en spelkiosk i Stockholm sitter Ingrid Gabrielsson och hennes man och dricker kaffe ur pappmuggar. I taket står en tv på som visar trav. Men för paret Gabrielsson så är det lotto som gäller. Det här är två lottopionjärer.
Nej, vi har samma siffror som vi haft sedan det började. Lite så här, telefonnummer, födelsenummer och sånt, turnummer. Så att vi byter inte, utan det är samma år efter år efter år.
Har du gett vinst någon gång då?
Små vinster bara. Ingen stor, jag tror vi vann 1800 någon gång. Så att det är många, många typ som vi har slösat bort. Man tänker efter. Ja, så är det. Men man hoppas ju såklart alltid.
Hon har lagt märke till lottojournalistiken.
Jag tror att det är kvällstidningarna som har såna här flashar med hur man överlistar lotto och vilka nummer man inte ska spela på.
Och vad tänker du om det då?
Vad tänker jag om det? Nej, men jag ifrågasatte det, för det lät väldigt omöjligt. Det jag läste, så jag klickade inte vidare på det, nej. Men jag reagerade, det kommer jag ihåg. Att det, för så enkelt är det inte.
Du tror inte att man kan hitta kryphål i...
Nej, det tror jag absolut inte. Det tror jag inte.
Man kan ju lätt få intryck av de här artiklarna, i synnerhet rubrikerna och ingresserna, som att det går att överlista slumpen. Kan man det?
Det vet jag inte om man kan.
Tillbaka till Martin Schori på Aftonbladet igen.
Men det vi har gjort är att intervjua, vi har intervjuat matematikprofessor eller folk som säger sig liksom ha hittat någon typ av hack för detta. Och jag tror att det finns ju också någon sån här allmän fascination för liksom att knäcka systemet eller liksom hitta de här mönstren, och speciellt om man är väldigt intresserad av ett ämne, så att jag förstår att folk läser det där, och vi kan ju se att det är många som gör det.
Men tror du själv att man kan, så att säga, överlista systemet?
Det vet jag inte, men en sak som vi tar upp till exempel, det är ju att ja, men så här, de här numren ska du inte välja. Då handlar det kanske mer om att så här, om du väljer det här numret så är det sannolikt att väldigt många andra väljer det numret. Så i den då liksom osannolika händelsen att du skulle vinna, så kommer du det vara fler personer som måste dela pengarna med om du har valt just det här numret.
Men är det någon form av affiliate-artiklar?
Nej, utan det här är redaktionella artiklar. Det är ju förvisso affiliate också. Men jag tror inte att det finns några sådana länkar i alla fall. Det var inget jag sett.
Men är syftet att få fler att söka lyckan via lottospel?
Nej, men återigen, alltså, vi kollar på vad folk är intresserade av. Och det här är ett ämne som en hyfsat stor grupp är väldigt intresserad av. Och därför så gör vi det. Så att det är egentligen inte konstigt än så.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson. Ljudet skötte Viktor Persson. Och jag heter Martina Piero. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Stopparingen.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.